Ja, jag vet inte hur det är med er, men ibland så kan man få lite aha-upplevelser över sånger man sjunger eller sånger man hör. Nu är vi ju i en fasteperiod, men vi är också i en melodifestivalsperiod. Om ni inte har missat det, igår så var det dueller i Andra chansen. Och ja, jag ska inte kommentera huruvida de låtarna som gick vidare var bra eller inte. Men någonting som varit under de här veckorna som Melodifestivalen hittills har pågått, så har det varit att ett lite återkommande inslag har varit att Dramaten skådespelare har tolkat gamla Melodifestival-låtar. Ni kanske har sett detta, ni som har kollat på Melodifestivalen vet det. Bland annat så var det väl hon, heter hon Stina Ekblad, ja, som då citerade eller reciterade Samir och Viktors låt från förra året, Groupie. Och jag vet inte liksom vad ni som hörde det liksom, att den texten, den kom ju ett nytt ljus. Och det kanske inte var liksom att oj vad bra den här sången var, utan att det var, vad är det för någonting som vi sjunger och spelar? Detta är Melodifestivalsammanhang. Med sånger och böner och texter som vi sjunger här i kyrkan, ibland så kan de orden som vi sjunger där, att det kan bli fraser som ibland blir det urvattnat. Ibland kan det bli som att man nästan inte tänker på vad är det jag sjunger om? Vad är det jag ber? Vad är det jag proklamerar? När vi ber och när vi sjunger ut att jag ger dig mitt liv, mitt hjärta och min själ. Jag lever helt för dig. Var minut som jag har, varje andetag jag tar. Gud, gör ditt verk i mig. Eller, du är mitt allt. Du är vad jag behöver. Du är mitt allt. Jag vill vara nära dig. Eller, jag ger allt jag har. Allt som jag är. Jag ger dig mitt hjärta nu. Ger allt till dig Gud. Så det här är starka ord, stora ord. Och visst, det kan vara sånger och ord som är uttryck för en längtan och en strävan. Men jag tror att ni, liksom jag, vill att det ska få bli mer än bara någonting som vi sjunger om, utan att det också ska få bli verklighet i våra liv. Att när vi sjunger att våra liv ska bli en lovsång till Gud, att det också skulle få vara det som vi lever. Så vad betyder det att ge allt vi har till Gud? Vi ska gå in i Markus evangeliet. Och har ni Bibeln med kan ni slå upp, annars kommer det komma upp här på skärmen. Markus kapitel 12. Och så läser vi från vers 28. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade: viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sa: du har rätt, mästare. Det som du säger, han är den enda. Det finns ingen annan än han. att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft, och att älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen svarade klokt sa han: du har inte långt till Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mera. Vi kommer fortsätta i de här sammanhangen, men vi stannar här. Jesus, han befinner sig här i Jerusalem. Han verkar vara vid eller i templet. Och här pågår det samtal. Någon dag tidigare så hade Jesus rensat i templet. Han hade rytit ifrån kring liksom den kommersen som bedrevs. Och han har kommit att testats och satts på prov genom olika frågor från det judiska etablissemanget. Från översteprästerna, fariseerna och andra. Och ofta så när vi läser om Jesus och vi möter, när han möter de här, så uppstår det någon form av konfrontation. Det blir som en krock mellan Jesus och de här ledande judarna. Men som det verkar, när man läser i alla fall i Markus evangeliet, så är det lite andra tongångar. För Jesus, han svarar väldigt bra på frågorna som han får. Och i den här texten som vi precis läste så får Jesus medhåll och bekräftelse på det Jesus säger, det han svarar. Det här som Jesus börjar med i sitt svar: hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Det här är en del av den judiska trosbekännelsen. Vi kan hitta den i 5 Mosebok, kapitel 6, vers 4-9. Jag tänker att vi läser den också. Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm, och det ska vara ett kännetmärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Jesus, han svarar alltså med någonting som är väldigt känt, någonting väldigt välbekant för judarna. Men han lägger även till det här som att du ska älska din nästa som dig själv. Och den här bekräftelsen som Jesus får då, från den här skriftlärde, att detta är värt mer än alla brännoffer och alla andra offer. Alltså, judarna, de hade ju en hel del bud. Jag ska inte slänga ut någon siffra, men det är hundratals bud som en jude kunde följa. Och det säger sig kanske självt liksom att hur många bud och regler som helst, det kan bli liksom ganska ohållbart i längden, eller så är det svårt liksom att hålla reda på allt. Så liksom den här liksom att hitta som någonting, något kärnfullt i hur man skulle förhålla sig till buden, till lagen, det tror jag liksom var väsentligt för judar på den här tiden. Och här så ger Jesus en slags som kärna, ett slags fundament till liksom kring hur det var som att leva som en troende. Att älska Gud och att älska vår nästa. Sedan i Markus evangeliet här så kommer ifrån vers 35 till 37. Så jag kommer hoppa över det, men jag tänker att vi ändå läser Det står så här. Då Jesus undervisade i templet frågade han: hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har ju själv sagt genom den heliga anden: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara Davids son? Jag tänker att jag inte går in i den här texten. Den finns med i hela stycket. Men det jag kan kommentera är att i det här samtalsklimatet när Jesus undervisar och det för sig som samtal med de här skriftlärda så kunde även Jesus kontra och ställa frågor som de skriftlärda och de andra fick klura på. Men vi går vidare till det som kommer efter här då, från vers 37 och framåt. Allt folket lyssnade gärna på honom, och i sin undervisning sa han: se upp med de skriftlärda som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. Det gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Här kommer den här konfrontationen istället, när Jesus på något sätt går till attack mot de skriftlärda. För han verkar ha sett saker hos de skriftlärda som inte var bra. Det är som attityder och en livsstil som är personer som såg sig vara viktigare än andra. Personer som utnyttjade de fattiga änkorna och som gjorde saker mycket för syns skull. Och här så sätter sig Jesus vid kollektboxen eller tempelkistan och studerar hur folk ger av sina pengar. Det här är kanske inte någonting, en praktik som vi kanske ska ta efter här. Jag tror inte på den grejen att vi ska hålla på och kontrollera att du gav så här och du gav så. Utan jag tror att vi alla får ha lite självrannsakan kring det området. Men vi har här många rika som gav mycket. Det skramlade säkert en hel del när de gav av sina pengar. Men så har vi en fattig änka som bara lägger några ören. Och vem hade gett mest? Jo, Jesus menade att det var änkan. Hon som gav i sin fattigdom. Hon som gav allt som hon hade att leva på. Det verkar som att änkan hade förstått någonting. Att älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd och med all vår kraft. I de här orden, det handlar om att älska Gud. Det handlar inte om att bara älska Gud med en liten bit av våra liv, med liksom en liten bit av vår tankeverksamhet, en liten bit av det vi har av ekonomi, av tid. Det handlar om att vi ska älska Gud med hela vår varelse. Något som verkligen skulle få fäste, som skulle inpräntas hos oss. Något som vi ständigt skulle påminnas om och leva i. Och vi skulle älska vår nästa. Vem är vår nästa, kan vi ställa oss frågan till. Människor vi har runt omkring oss. familjemedlemmar, syskon, bröder och systrar i församlingen. Men vi har också grannen, främlingen, invandraren, änkan, den ensamma. Jag och Lotta, vi följer just nu, vi började året med att med en sån här bibelläsningsplan. Och vi läser just nu en sån här från perm till perm grej, så vi får se här om vi tar oss igenom hela vägen. Men vi har tagit oss igenom de här delvis kanske jobbiga passagerna med där det är, i de här Moseböckerna där det är alla lagar och sådär som räknas upp, regler. Men någonting som jag tycker är ganska återkommande när man läser de här om de här reglerna, de här lagarna, det är hur Gud har lagt ner hos sitt folk liksom en tanke på att se till de utsatta, de svaga, till invandraren, till den faderlösa, till änkan. Det är som ett återkommande tema genom Bibeln. Exempelvis har vi det här med skörd. När man ska skörda in skörden så ska man liksom lämna lite för att, liksom, att invandraren och de här ska kunna få ta del. Jag skulle läsa ett annat bibelord här. Från första Johannes brev 3, 14-18 står det så här: vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Det här bibelordet talar ganska mycket för sig själv. Men att säga att vi älskar Gud och samtidigt inte se till vår nästa, att vi inte älskar vår nästa, det klingar inte bra. Jesus han varnade för de skriftlärda, de som säkert kände till det där om att älska Gud och att älska vår nästa. Han som bekräftade Jesus, han var ju en skriftlärd. Men samtidigt så verkar de inte leva efter de buden. De missbrukar sin ställning. Och så har vi ju de här rika då, som gav, och det såg ut som att de gav mycket. Men ändå så var det hon som gav, den här fattiga änkan som gav mest. Man kan ställa sig frågan, varför ger vi inte Gud allt? Jag tror att det har att göra med vårt kontrollbehov. Vi vill ha kontroll, vi vill veta vad som funkar och vad som inte funkar. Vi vill ha bevis. Men att älska Gud med allt, det handlar om att tro. Och tro, det handlar om att våga ge upp kontrollen. Att vi tar ett steg ut i tro, ut i det outforskade, ut i det okända. Och att lita på att Gud där kommer att bära oss. Och detta tror jag att man kan ana i den fattiga änkan som gav allt som hon hade i tempelkistan. Bibelöversättningen eller parafrasen The Message säger så här utifrån Jesu bergspredikan i Matteus 5 att lyckliga är ni när ni inte vet vad ni ska ta er till. Ju mindre det är av er i det ni gör, desto mer är det av Gud och hans styre. Lyckliga är ni när ni känner att ni har förlorat det ni höll allra mest av. Bara då kan ni vila i hans armar som ni håller mest av. Och den engelska versionen av The Message beskriver det som när du är vid slutet av repet, när det som inte finns liksom någonting mer liksom att hålla fast vid. Alltså att där våga släppa taget och lita på att Gud kommer bära oss. När vi förlorat allt, när vi inte ser någon annan utväg, ja, då kastar vi oss på Gud. Ibland så kan man ställa sig frågan kring det här med under och tecken. Alltså varför ser vi inte så mycket av det här i Sverige? Och när man hör rapporter om saker som sker i fattiga länder som i Afrika och sådär. Och det kan mycket väl vara så att det är den här fattigdomen, utsattheten, att de inte har något, någon annanstans att ta vägen. Att det är det som gör att de vågar släppa taget. Men också att de också då får se att Gud också bär dem. De ser under ske. Och vi som har det bra, vi som har vår välfärd, vår goda ekonomi och så vidare, jag tror att vi behöver inse och lära oss att vi också är fattiga. Vi behöver också Gud. Vi är kallade att älska Gud med hela våra liv, med hela vår skapelse. Och Gud, han är kärleken. Och Gud, han ger hela tiden av sitt goda till oss. Och vi får som med våra liv, vi får koppla upp oss till Gud. Vi får vara nära Jesus, vi får ha en relation med honom. Och man brukar säga att det man umgås med, där blir man lik. Och när vi umgås med Gud så kommer också hans karaktärsdrag, hans utgivande kärlek, hans generositet att drabba oss. Så att vi också börjar älska och se vår nästa. Jag tror att det är en naturlig konsekvens av en relation med Gud. Men detta är inte någonting som jag tror sker helt och hållet per automatik. Att älska Gud och att älska vår nästa, det är någonting som vi behöver lära oss, att vi behöver öva oss och bli påminna om det. Uppmuntrande och fostrande in på den väg som Gud har tänkt att vi ska vandra. Och liksom i den här judiska trosbekännelsen liksom att som var väldigt mycket det här som lär era barn det, som påminner dig om det liksom när du vaknar, när du är ute och går, som överallt så ska vi påminnas om det här. Och därför så är det inte fel när vi ber och när vi sjunger sånger med de stora offrande orden, att vi ger våra liv till Gud, att vi ger honom allt. Men vi får inte heller låta det stanna där. Det behöver slå rot i hela vår varelse, och vi behöver också öva oss på att sträcka ut vår hand till vår nästa, att se vår nästa, att älska vår nästa. Så att våra liv verkligen får bli till en lovsång till Gud. För det är när vi börjar leva ett sådant liv, det är då jag tror att vi kan vara med och förändra den här världen. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är kärlek. Vi tackar dig för allt som du har gjort för oss. Att du har älskat oss så otroligt mycket. Jesus, att du älskar oss så mycket att du gav allt. Du gav ditt liv för oss. så att vi skulle få ett evigt liv. Gud, vi ber att det vi sjunger, det vi ber om, att vi ger vårt allt till dig, att vi älskar dig med hela vårt hjärta, att det inte bara ska få vara ord som vi säger, utan att det ska få vara sanning, att det ska få vara verklighet. Gud, lär oss att se vår nästa, att älska vår nästa. Och Gud, låt oss få komma närmare dig varje dag med hela våra liv. Amen.